I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva, precis som vanligt. Det här avsnittets gäst stormade in på den svenska musikkartan i början och mitten av 90-talet. Om jag säger Dr. Cosmos så förstår ni alla att det handlar om Uje Brandelius. Det var med politiska och roliga texter som Dr. Cosmos blev favoriter för väldigt många människor. Nu ska Uje ge sig på en solokarriär och bland annat det och Dr. Cosmos lite brokiga karriär pratar vi om idag. Så utan att hålla på det för länge, Dill och Duva med Uje Brandelius. Lycklig lyssning!
Dill och Duva, mitt tungtry woman.
Sitter du bra?
Jag tror det.
Ja.
Känns bra.
Har du varit med i någon podd innan?
Nej, jag tror faktiskt. Nej, det har jag nog inte.
Nej.
Poddar fanns liksom inte.
Nej.
Förra gången jag var med i svängen.
Nej, exakt. Det är sant. Det är faktiskt helt. Det är väl en. Egentligen är det ju väldigt konstigt att det har blivit sån hype kring något som självklart. Det är ju radio liksom.
Ja, precis.
Och så har det blivit någon. Någon var smart och tänkte ut, eller det var väl Apple, tänker jag.
Precis.
Som sa, det här ska vi göra stort.
Exakt.
Ja, men det är jätteroligt att du nu är med då.
Ja,
i Lilla Duva.
Ja, jättekul.
Fantastiskt bra. Vi ska ju prata om din musik.
Mm-hmm.
Om det du har gjort
ja.
I din karriär.
Ja.
Som har varit rätt lång. Jag brukar alltid börja med samma fråga här i den här podden. Vad hette gatan du växte upp på?
Ja, så jag hade ganska kringflackande uppväxt, men jag bodde på Solgatan i Jokkmokk till exempel.
Ja.
Kan det duga som svar?
Ja, i Jokkmokk alltså.
Ja.
Ja. Är det där du växte upp, eller vad ska man kalla det?
Alltså, jag föddes faktiskt, så har jag en låt på skivan som beskriver exakt detta. Jag föddes i Upplands Väsby, sen bodde jag i Märsta, Sigtuna, Umeå, Jokkmokk. Sen så flyttade vi till Gävle, bodde på 3-4 ställen där, men sen så blev jag kvar i Gävle så att säga.
Ja.
Mina föräldrar gjorde någon sorts gröna vågen extreme och flyttade till Jokkmokk. Sen gjorde de gröna vågen light och flyttade till Gävle.
Jokkmokk var lite väl långt borta,
ja,
liksom.
Precis.
Ja, men det är Gävle som du säger som där du har växt upp.
Det är där jag har växt upp och det är därifrån jag har alla mina kompisar och så vidare. Så det är Gävle, ja. Det är Gävle som är min hemstad,
ja.
Det kan man säga. Fast nu har jag varit bort längre i Bredäng än jag bott i Gävle.
Ja. Mm. Det är alltid en spännande grej när man kommer på det, ja. Att man har där man har växt upp, att man har bott längre någon annanstans.
Precis.
Och ändå ska man förknippas med sin gamla.
Jo.
Vad har du för minnen när du växer upp? Vad tänker du på Gävle? Hur tänker du på det?
Ja, jag kom till Gävle när jag var 7 eller 8 år. Jag gick ettan i Jokkmokk, sen gick jag tvåan, började tvåan i Gävle. Och det jag minns är väl att Gävle var, nej men alltså, det var konstigt. Jag ringde på dörren och så stod det några klasskompisar och så frågade, eller det var en klasskompis och han sa såhär, hallå, ska jag vara med dig? Och jag fattar ingenting, vadå? Ska ja, men då vill han leka.
Uh-huh.
Och då det, så, ja, men det var sådana små kulturkrockar. Men sen så ingen av mina föräldrar var från Gävle, ingen släkt i Gävle, så jag har alltid känt mig lite lite off måste jag säga i Gävle. Jag har inte haft något sammanhang riktigt förrän jag började på gymnasiet och fick massa kompisar som jag tyckte väldigt mycket om. Innan hade jag kompisar som tyckte om absolut, men de var liksom inte soulmates på det sättet.
Nej, det var mest de som var närmast liksom, den klassiken.
Precis.
Nu ska vi prata om din musik, men vi befinner oss i Gävle där någonstans, eller till och med i Jokkmokk kanske.
Jag bodde bara i Jokkmokk i 4 år faktiskt. Jag är 4 till 8 års åldern, så att mina minnen därifrån är väldigt barn.
Ja, precis. Kommer du ihåg när du har ditt första musikminne?
Ja, det var mamma och pappa, som det är för 90% av alla som lyssnar musik, att man hamnar i mamma och pappas skivback. Och det gjorde jag också. De hade Bill Haley and the Comets Best of. Så det var Rock Around the Clock och See You Later Alligator.
Klassiker.
Ja.
Ja. Hur gammal är du där någonstans?
Då är jag väl 6 kanske.
Ja. 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 Kände du liksom musikens kraft på något sätt?
Eller verkligen.
Kom ihåg vad du tänkte? Eller?
Ja, men jag bara kände att fan vad det svänger och ja, men gud vad bra. Och så där står framför spegeln och mima och liksom hela grejen.
Ja.
Musik var... Ja, men det kändes fantastiskt. Jättekul att liksom... Ja, det var nog min första riktiga musikupplevelse. Sen så lyssnade jag, eftersom mina föräldrar var socialister på den tiden, så hade vi Koldrom och Kalsipper hemma.
Ja, ja.
Och då var det nästa steg liksom, och det var ju mycket svinbra musik på den också.
Ja. Så att, hängde du med där som barn på det politiska budskapet, eller berättade de det för dig? Eller var...
Nej, jag hängde nog inte med på det faktiskt. Jag tyckte låtarna var bra,
storyn
var bra.
Ja.
Sen det där med när de kom till Vietnam och det där, tycker jag var lite småtråkigt, att fatta inte så mycket om det där. Men
det var... Vad kände du där i början att du ville göra egen musik och uttrycka det, eller var det bara ett lyssnande?
Nej, jag började skriva låtar ganska tidigt faktiskt. Jag satte nya texter till låtar som vi sjöng i skolan och sådär.
Vad kunde det vara för någonting?
Ja, vad fan var det för någonting nu då? Det var någon som... Ja, men det var... Oj, ja, men jo. Ja, men jag var tidigt väldigt så här progginfluerad. Det var, jag skrev låtar om barn som svalt och elaka liksom herremän. Alltså det är lite så här Pelle Erövraren. Alltså någon elak husbonde som piskar sina anställda. Och det var... just det, de tog vår gård. De tog vår Ford. Ja, alltså det handlade, det var väldigt mycket som man kan se nu efterhand. Jag var väldigt influerad av liksom den här tredje världen vurmen liksom, den här revolutionära grejen, att liksom göra revolution i Sydamerika typ. Det var ju liksom hetast då.
Ja. Vad var det för låta som du satte texten till?
Det var inga kända låtar. Det var så här låtar som bara vi sjöng i vår klass, som jag aldrig hört förut. Nej. Varken förr eller senare. Okända spöken hette en låt som jag gjorde ny text till. Jag kommer inte ihåg melodin. Jag kommer ihåg melodin till De tog vår gård, för den var De tog vår gård, ingenting gjort hade vi.
Fantastiskt. Fick du med dig klasskompisarna på det här, eller var det bara...
Nej, jag tror jag framförde dem i klassen. Jag borde ha gjort det, som jag varje fredag klockan 13-14 var ju min timme så att säga.
Ja, roliga timmen.
Det var roliga timmen. Så då brukade jag antingen spela fullgubbe eller sjunga något.
Ja, så det var väldigt i början med att stå framför folk och framföra grejer.
Ja.
Det var din grej.
Ja, jo, så har det alltid varit.
Ja.
Och ja, det har fortsatt på olika sätt i olika åldrar.
Ja. Hur gick du vidare sen från det här med att göra text till annans musik eller sånt? När började du spela?
Jo, själv? Det var att när jag gick i tvåan på lågstadiet så skulle de rensa, göra en utrensning, slänga lite gamla möbler och sådär från mitt fritids som jag gick på då, Gävle. Stenebergsgården. Och då så skulle de slänga ut ett piano. Och då så sa min mamma och pappa, men vi kan ta det. Ja, så då fick vi ett piano hem. Aha. Och det var liksom... Ja, det var min smala lycka. För jag satt och hamrade på det här pianot dagen i ända.
Du lärde dig själv liksom?
Ja, precis. Och sen så när mamma och pappa märkte att jag var intresserad, så satte de mig i kommunala musikskolan. Så fick jag börja spela piano där, vilket gav mig ingenting, måste jag säga.
Okay.
Jag hade det lika gärna kunnat utan det, för att jag kan fortfarande inte läsa noter och ja, jag vet inte. Utan jag lärde mig ackord och göra egna låtar. Det var det som var roligast. Och det är det som jag har fortsatt med. Och det är det jag tycker är roligast fortfarande. Man är så otroligt... det händer inte så mycket. Men det är liksom, jag gör samma grej fortfarande när jag är hemma. Sitter och klinkar.
Vad var det i början på pianot som du skrev för låtar? Var de samma som de tog och går, de tog och får ungefär?
Ja, det var lite oavancerad harmonik och så. Det var det ju. Men... vad skrev jag? Det var väl snarare... Nej, men så jag kom ihåg, kanske inte när jag var 8 då, men kanske när jag var 10-11 så började jag liksom göra väldigt så här symfonirockartad. Nej, men du vet när man upptäcker alla ackord som finns.
Ja.
Ja, men majakkord. Ja, men ett dimmakkord efter det här mollet och så bara kör man liksom så här, så det är som en tombola med så här lottodragning ungefär, så här, vad kör vi för ackord nu då? Ja, men vi kör det här lät ju helt bisarrt. Och så det blev en del såna väldigt ackord
experimentell musik.
Ja, det blev det.
Vad handlade texten om? Har du alltid skrivit på svenska?
Nej, jag blandade lite på den tiden. Det gjorde jag. Men alltså jag fick väl aldrig riktigt feeling för engelska, utan det är alltid svenska som har varit liggande närmast om hjärtat. Och vad handlade låtarna om då? Nej, men då kunde det vara... Jag började tonsätta ganska mycket lyrik och sådär. Min mamma hade lite dikter i bokhyllan och sådär, så jag tonsatte en hel del. Dikter. Och det kunde vara så här. Ja, vad var det för någonting? Det var så här. Ett ord som inte finns längre, men som heter negerlyrik. Alltså det var så här 60-tals medborgarrättsrörelsens liksom. Den typen av rasmedvetna dikter och sådär. Mycket sånt. Jag har alltid varit så här sucker för liksom kamp. Jag vet inte vad fan det är, men det har alltid liksom funkat för mig rent emotionellt.
Ungefär. Att använda popmusiken för allvarliga ämnen.
Ja, men alltså att allvarliga ämnen och kamp och liksom så här, att känna sig liksom trampad på och liksom de jävlarna jag ska visa dem och så vidare. Den grejen, att det är ett känslomässigt element i musiken. Att det är inte så att så här, popmusik är härligt och mysigt att lyssna på, plus att man kan använda det till att liksom framför ett budskap. Så är det inte för mig, utan för mig är budskapet en del av svänget, en del av känslan, en del av liksom varför jag börjar gråta när jag hör en låt. Det är inte så att jag använder mig på musik, utan det är så att liksom budskapet är en del av musiken, så att säga. Och det kände jag redan tidigt när jag var liten, att det här liksom, fan, det här var rysningar av. Det måste ju, om man kombinerar det med ett e-moll, jävlar, då får jag dubbelrysningar. Alltså, så förstår jag.
Jag förstår vad du menar liksom. Hur tog din omgivning emot det? Dina föräldrar och så?
Ja, jag spelar väl... Alltså, jag måste säga så här efterhand att tack som fan mamma och pappa för att jag fick sitta och hamra på piano dagen ända, för att det var ju inte som att jag satt i en ljudisolerad studio. Utan de fick ju lyssna på det här.
Ja.
Bodde vi då i villa, som tur var. Och kunde liksom... hade inga grannar som kunde höra.
Nej.
Men fy fan vad jag liksom, om var monotont man körde det här e-moll, d-moll, a-moll, kanske man hade kommit på att det funkade fint ihop. Ja. Så körde man det i 3 dagar liksom. Tack mamma och pappa.
Ja.
För att ni stod ut. Men jag fick väl höra ett och annat, men jag vet inte. Jag har aldrig varit så jättemån om att visa upp precis allt jag gör.
Nej.
Men jag har en tjock perm hemma med alla låtar som jag har gjort någonsin.
Oj.
Från det att jag var åtta år ungefär.
Ja. Brukar du bläddra i den där ibland och kolla?
Det var skitlänge sedan nu, men nu blev jag sugen.
Ja. det kan finna riktiga guldkorn där, vad vet man?
Ja, vad vet man?
ibland kan man ju skriva, när man är så ung, så kan man ju skriva extremt konstiga saker som man sen som vuxen aldrig kan komma på, för man har inte den.
Nej.
Man har blivit liksom inboxad i något konstigt tankevis liksom.
Jo,
om sånt där.
Jag har nog kört samma spår ungefär hela tiden. Så, ja, jag vet inte. Mycket
Vad var det mer du influerades av? Rent musikmässigt, hade du något sånt där i början?
Nej, alltså. Nej, men det var ju Kolder och Kalsipper,
ja.
Och Bill Haley. Och ja, men sen så 1980 så köpte jag min första egna platta, och det var AC/DC's Back in Black.
Mm.
Och det var ju, det var stort.
Mm.
Det var liksom då, oj, apropå att stå framför spegeln och spela, då kunde man verkligen stå framför spegeln och spela.
Ja, kommer du ihåg vad du kände när du lyssnade på den där?
Eufori. Mm. Kände mig otroligt cool, kände mig så jävla tuff.
Ja.
Maximalt tuff faktiskt. Jag känner mig fortfarande skittuff när jag lyssnar på AC/DC.
Man gör ju det faktiskt på, ja. på något vis liksom. Men du sa att du satt och spelade på pianot där väldigt mycket.
Mm.
När började du liksom höra av dig till andra och göra musik tillsammans med andra?
Ja, det dröjde länge. Alltså det var inte förrän i och för sig, när du säger så, på högstadiet så hade vi ett band,
ja.
som aldrig hade någon spelning. Eller vänta nu ska jag vandra här memory lane.
Ja.
Om du hade förberett mig på det här så hade jag kunnat tänka. Jo, men så här var det. Mitt allra första band som jag spelade med, det var i 8:an tror jag. Då spelade jag med ett band som heter Konsums Flyktingar. Det var ett punkband. Och det bandet sjöng Martin Ågård i, som nu spelar med Dr. Cosmos.
Mm.
Och han och jag och 4-5 till spelade. Jag tror inte, jag var inte med på jättemånga konserter, men jag spelade i alla fall klaviatur, tror jag. Vi körde Ronka när du känner för det, alla gör det, alla gör det. Skit i idealen och strunta i moralen. Ronka när du känner för det, alla gör det, alla gör det. Så, den typen av punk.
Fantastiskt bra, fast könspunk liksom.
Ja, precis. Och sen så efter det så började jag hänga med ett gäng killar som var ganska bra på att spela. Och vi fick nyckeln till musiksalen på luncherna.
Mm.
Och eftersom jag var pianist då, så då tyckte de var så kul, så att då så hade vi som mål att få en spelning på Café Artist, som var ett så här, ja, ett lite loungeartad restaurang i Gävle.
Mm.
Och då hade de en flygel på Café Artist. Mm. Och det var vårt mål var att få liksom spela. Jag skulle spela på den flygeln och de skulle, ja, vi skulle vara ett band då. Så vi kallade oss för The Bartenders. Och gjorde en låt som hette I'm gonna hang me, I'm gonna hang me tonight, I'm gonna hang me because I lost the last fight with myself. Då hade jag inte sjungit på 30 år.
Nej.
Men
hur gick det? Fick ni en spelning?
Nej. Vi fick aldrig någon spelning. Och nu blev det lite allvarlig. Så basisten dog 2 år senare. Och så att vi fick aldrig spela ute.
Nej.
Och efter det så spelade jag med ett band när jag började gymnasiet.
Mm.
Så spelade jag med ett band som heter Handsome Hank and the Hookers. Och det var ett rockabillyband.
Mm.
Och det var både Henke Högberg med, som var Dr. Cosmos första trummis, och Martin Ågård sjöng i det bandet. Och så var det 2 eller 3 till med.
Det verkar gå i varandra hela tiden med banden här liksom.
Ja, jo. Ja. Men den röda tråden är att jag var aldrig liksom någon speciellt fast medlem. Varken i Handsome Hank and the Hookers eller Konsumflyktingar. Jag var liksom lite inhyres.
Mm.
Jag var med kanske någon spelning och sådär.
Frilansmusiker?
Ja, jag var nog medlem i Handsome Hank and the Hookers. Men liksom det var väldigt många spelningar som jag inte var med på. Sådär.
Mm.
Så om man ska vara helt liksom, mitt första riktiga band på riktigt liksom, som kändes som ett band, det var Dr. Cosmos.
Mm.
Och sen dess har jag varit jävligt sparsmakad med att spela med andra band faktiskt. Jag spelade med Komeda en hel del, ett Umeåband på 90-talet. Mm. Men det är nästan det enda så här, som jag har gått all in i. Mm. Så här.
Vad var det som Dr. Cosmos bildas 91?
Ja, typ.
Ja. Hur gick det till? Nej, det var ju, att det blev ni?
Det var ju samma gäng som gick gymnasiet tillsammans. Mm. Flyttade till Uppsala ju liksom i klump, kan man säga. Och när vi väl var där så... jag och Martin och Katti Brandelius, som var min exfru, vi jobbade på kollo tillsammans en sommar. Och där så hade man ganska tråkigt när man inte jobbade, så då började vi spela lite grann så tillsammans. Mm. Gör lite låtar. Sen när vi flyttade på hösten till Uppsala så fortsatte vi att spela. Då var vi väldigt mycket influerade av så här Violent Femmes. Mm. Deras första skiva som heter Violent Femmes. Du vet, Blister in the Sun och den där låtarna. Väldigt enkelt. Alltså, vi var så jävla... vi tyckte det var så ballt med det här totalt avskalade. Bara typ en trumma, en akustisk, halvakustisk bas och någon akgura och sång liksom. Alltså, så att vi spelade mycket på gatorna i Uppsala. Jag spelade på sån här melodika, sån här blåspiano med en slang i munnen. Och vi var väldigt mycket så här gatumusik, men vi tyckte att vi var liksom vi var de coola gatumusikerna, för vi körde liksom inte House of the Rising Sun, utan vi körde bra låtar.
Men det var egna låtar från början?
Ja, från början var det nog inte det. Men ganska strax efter vi hade börjat med det där. Och vi spelade på Kulturnatten i Uppsala, kom ihåg. Och på nationer och sådär. Men det fanns ju väldigt mycket speltillfällen när man var student i Uppsala. Liksom. Mm. Så här, mycket pubbar och revyer och sånt där. Vi var mellanakter i spex och allt möjligt. Ja. Så här, vi dök upp överallt. Och... var ganska tramsiga faktiskt. Jag hade så här långt skägg och hade en liten rosett i skägget, och sen så hade jag en lång mantel, för vi hette ju Dr. Cosmos och Starlight Orkestern. Och tjejerna i bandet hade såna diadem med så här glitterbollar på, så de såg ut som marsianer. Ja, det hela var väldigt liksom spexigt så. Och därifrån någonstans så gjorde jag något som heter Rymdemannen. Hör du som en bäste vän till mig en helt vanlig dag. Hör du hört att det bor en man i Norrland som lär vara från rymden. Och så handlar det om en man som kommer från rymden. Och den låten blev den blev väldigt poppis i en väldigt trång krets. Men ändå, det blev en kultlåt bland ett hundratal Uppsala studenter.
Ja, ja.
Och då fick man ju lite blodad tant, så då gjorde jag fler låtar på samma tema. Så till slut så hade vi en låtarsenal.
Ja.
Och då var vi helt plötsligt ett band. Ja. Så.
Då var det på riktigt.
Liksom. Ja, då var det lite på riktigt.
Ja. Vad hade ni för mål där i början? Liksom?
Inga alls. Absolut inte spela in skiva. Absolut inte liksom turnera. Alltså, vi var helt ambitionslösa. Och har alltid varit, ska jag säga.
Skönt.
Ja. Nej, men alltså, jag träffade ju... När man, ju mer man började spela då, så träffade man ju mer musiker. Och så märker man att fan, de här killarna, de har liksom så här satsat och drömt om det här och liksom försökt länge och tänkt att jag ska stå på en scen och allt det där.
Ja.
Det var ju så här helt, va? Men det lägga av liksom. För oss så var det bara så här, det som händer, kassera liksom.
Ja, du bara gled med och så.
Ja. Nej, men jag lyssnade inte ens på samtida musik. Alltså, jag lyssnade bara på gammal musik liksom. Ja. Jag förstod inte ens att man kunde ge ut skivor längre. Alltså, men sen så när vi själv gjorde det, då började jag läsa recensioner och så lärde man känna andra musiker som var, och då blev man intresserad av samtida musik så, och ny svensk musik och så där. Men innan så det var helt, för mig var det helt, fanns inte.
Ni släpper ju en skiva där 94. Dr. Cosmos och Starlight Orkestern. Hur togs den emot? Kom den utanför den här kretsen i Uppsala?
Ja, ja. Det gjorde den. Den kom till ett gäng studenter i Umeå.
Ja.
för det var ett skivbolag som heter Nons Record som plockade upp oss. De såg oss på just faktiskt en nation i Uppsala. Kalmar nation. Det var någon popfestival där. Liksom, ja, men det var den här tiden när Brainpool, Kent, Yvonne spelade runt liksom, så.
Ja.
Och det fanns också en Umeå-scen med idag kanske inte jättekända band, men Puffin och Clubber Jam från Linköping och Ray Wonder från Umeå och sådär. Och de här banden gavs ut på Nons Records då. Så vi hamnade i den familjen.
Mm.
Det var jättekul att komma till en familj faktiskt. Och Per Helin som drev skivbolaget har ju följt oss sedan i alla år.
Liksom.
Och då så gav de ut den här skivan som vi... Så här var det, jag jobbade på Sveriges Radio i Uppsala. Mm. Så jag hade slutat vara student och börjat vara journalist istället.
Mm.
Så jag jobbade på Sveriges Radio. Och där så lärde jag känna en ljudtekniker som heter Henrik Lindahl, Limpan. Och jag frågade honom om han hade lust att spela in oss. Och det hade han. Och de hade en jättefin stor studio avpassad för typ symfoniorkesterstorlek. Där på Sveriges Radio i Uppsala. Så att vi, jag kommer inte ihåg om tjuvlånaren, jag gissar det. En helg. Det var faktiskt en helg. Lördag, söndag. Två dagar. Då spelade vi in alla låtar en dag. Och så mixade alla låtar en dag. Jag tror det var 18 låtar och sådana på skivan.
Ja.
Och ja, när vi hade gjort det så... Ja, fan, hur gick det till egentligen? Nej, men på något sätt så... Det var inte meningen att det skulle bli en skiva heller, utan det var mer så här kul att spela in, vi gör en demo eller sådär.
Ja.
Men när skivbolaget fick höra den så tyckte de att det här är ju helt i linje med, alltså det lät ju, ja, det låter som det låter. Den finns ju,
ja, den för, finns
till liksom allmän beskådan.
Ja.
Så att den är alltså, jag står för den helt och hållet som allt annat som jag har gjort liksom.
Ja.
Men jag bara tycker att det visar lite grann hur aningslösa vi var. Vi så här, pålägg, varför det? Eller kunna spela, varför det? Eller rätta till när man sjunger fel. Ja, det är väl att överdriva. Så att det var verkligen bara rätt in och rätt ut. Så.
Ja. Det är genomgående för era är ju att det är alltid väldigt mycket låtar. Är det något uttänkt eller är det bara att det råkar bli så, eller är du dålig på att sålla, eller är det bara...
Alltså jag skulle säga så här, att du har rätt och fel. Du har rätt i början och du har rätt i mitten. Men däremellan så har vi försökt faktiskt att jag tycker nog att en bra skiva är det är 10, ja, max 12 låtar.
Ja.
Men nej, jag har väl ofta hamnat i ett läge där liksom, ja, herregud, man blir lite grann så här. Nej, men man tänker så här, det finns alltid någon jävel som gillar den här låten.
Mm.
Det är väl synd om den inte ska få finnas liksom.
Ja,
tror jag. Men på senare år så tycker jag att vi har blivit bättre på att sålla.
Ja, trycka ihop det lite mer.
Ja.
Ja.
Men jag tycker i början så fanns det ju fanns ju bra skäl att ge ut en skiva med 18 låtar, för att det är helt omöjligt att säga vilken av de låtarna som skulle vara en hit. Mm. Liksom så här, de är lika dåliga allihop liksom,
och lika, är det så du ser det nu?
Och lika bra.
Ja.
Ja, nej, men alltså det fanns inget tänkt alltså att vi skulle så här putsa upp en låt till hitkvalitet. Det finns säkert massvis med hittar gömda på de första plattorna. Men det finns ju ingen som har brytt sig om dem liksom, på det sättet.
Nej.
Och det tycker jag är charmen också med de skivorna. Så att,
de bara är där nu, menar
jag. Ja.
För sen så släpper ni 95 Socialmedicin.
Mm.
Då har ni släppt en skiva och kommit lite utanför er krets på något vis. Kommer du ihåg hur ni tänkte då?
Men Socialmedicin var den första skivan som ni släppte.
Ja.
Den hette Socialmedicin. Det var den jag pratade om nu.
Okej, okay, ja.
Mm. Sen så släppte vi en skiva som heter Cocktail, som var bara en det var om möjligt ännu larvigare, för det var bara så här
på engelska.
Ja, på engelska, och jag hade förinspelade komp från en Casio-synt, och sen så väldigt kortfattade lakoniska texter på engelska liksom. Och det är jättekonstigt med den skivan, för att jag spelade in den, tror jag, ensam hemma när jag låg sjuk, hade influensa. Hade inget att göra. Alltså, och så hade jag med en bandspelare hem från jobbet. Alltså Sveriges Radio.
Mm.
Så jag spelade in den bara sådär. Det är inte ens en flerkanalsinspelning.
den bara hände den också.
Ja.
Ja.
Och då fick skivbolaget höra den och tyckte, men det här är jättebra, det här ger vi ut. Ja, men skärp det nu, så jag. Ja, men jo, men vi gör det. Ja, men gör det då. Alltså. Och sen så gjorde de det. Och eftersom den var på engelska då, så har den fått lite spridning i USA.
Mm.
Så den har använts i lite tv-serier och sådär. En låt som heter Holiday.
Ja.
Och det finns en hel del YouTube-klipp och sådär med människor som gör olika videos till den här låten och sådär. Så den har fått ett underground-liv i en helt annan kontext än vad Dr. Cosmos. Och jag kan ångra så efteråt att jag gav ut den i namnet Dr. Cosmos. För det är inte Dr. Cosmos alls. Det är Oji Brandelius som leker med en synt.
Ja.
Det var, ja, men på den tiden så var det liksom, ja, jag vet inte. Vi hade inte riktigt konsoliderats som band, utan det var mer Uje med kompmusiker på den tiden. Nu är vi mycket mer ett band nu för tiden, men jag måste tyckt att det var okej att ge ut en skiva själv i namnet Dr. Cosmos, men det skulle jag aldrig göra idag liksom.
Nej. Att det, nu håller du ju sär det med att då var det liksom, allting gick i ett och så var namnet fanns ju liksom.
Jo, precis.
På något vis. Det är ju en låt där som jag måste läsa innan till som heter Crazy Negroes Eating Magic Mushrooms Watching TV Clapping Their Hands When Harry Lloyd Appears on the TV screen Crying Heavenly.
Ja.
Det kan ju vara en av de längsta titlarna som någonsin har.
Absolut, och en av de mer rasistiska också skulle jag säga. Den blev censurerad i USA. Den var inte med på USA-upplagan. Och jag skulle inte göra en låt med den titeln idag. Men ja, jag gjorde det då. Och jag vet inte, det är någon sorts bizarr humor som funkade 95.
Ja.
Men när jag hör det nu när du läser den, att den funkar nog inte riktigt idag.
Det är svårt att googla på den.
Ja, jo,
vad var det nu låten heter?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Think sånt där. Men ni fortsätter ju där, eller du formas Dr. Cosmos lite mer efter det här. Så att ni blir liksom mer, inte bara är du med, som du sa, med kompmusiker, det blir ni liksom mer ett band.
Ja, men så här, när vi hade gett ut Socialmedicin, sen så gjorde jag min soloskivan och faktiskt så fick jag åka till USA och turnera också lite grann på den plattan. Så här, jättekonstigt, men ja. Och sen så gav vi ut Stjärnjärri, som var en rockopera, som var en föreställning, och den gjorde vi en föreställning med här i Stockholm också på Pistolteatern, så vi gjorde teater av. Alltså det var en berättelse liksom. Och sen 2000, då gjorde vi vår första riktiga skiva med pålägg och mer än liksom 20 minuter i studion per låt och så.
Ja.
Och med producenter som kunde producera oss och som kunde säga, nej, men det där gitarrljudet borde ni byta ut till det här.
Ja.
Och testa och gör så här, och borde man inte ta bort en refräng här, alltså den typen av liksom.
Så då känner du som att det är där det liksom är på riktigt.
Jo,
liksom.
Och sen så fick vi med Anders Bennison i bandet. Eller i och för sig, jag ska säga så här, skivan innan som gjorde Eva Storr, det var den första riktiga skivan.
Jag
kommer inte ihåg när den kom. Var det 2000?
2000.
Ja. Det var liksom den första riktiga skivan på det sättet. Och sen så kom Anders Bennison med, som är svinduktig gitarrist, och han fick vårt sound att lyfta ännu lite mer. Så då gjorde vi Reportage, som kanske kom 2002 då, eller något sånt där. Och de två skivorna var ju våra liksom första riktiga skivor. Så det var då det hände också för oss, rent publikmässigt. Då fick vi liksom, ja. Ja, det var konstigt faktiskt.
För ni fick vann Benno Awards. Folk som kommer ihåg Benno,
absolut.
Denna milstolpe i svensk pophistoria.
Vet du, jag höll i den plaketten idag faktiskt.
Ja, oj.
För jag städade hemma och hittade den och undrade vad fan ska ställa den här någonstans. Men den fick hedersplatsen på pianot.
Ja, det är ju fint. Det var årets bästa platta och årets bästa liveband. Sånt. Vad kände du när du höll den där idag?
faktiskt grym jävla stolthet just för Benno Awards, för att det var en sån härlig stämning i liksom indie Sverige då, tycker jag.
Precis.
Det var liksom jävla mysigt. Så kan det inte vara idag.
Den tiden är borta, känns ja, det verkligen. Ja, sen fick ni LO:s kulturstipendium också.
Ja,
så ja.
Ja, det fick vi faktiskt. Mm.
Vad betyder det? Det låter väldigt...
Det var lite cash och sen så var det äran såklart. Att, ja. Men det var ju klart jättegrymt att bli liksom uppmärksammad av LO. Vi trodde kanske inte att vi var arbetarnas vän, som vi har blivit beskyllda för att vara så jävla medelklassrevolutionär hela tiden. Mm. Så. Men det var ju skönt att få ett kvitto på att även arbetarna gillade oss.
Ja, alla. Ni spelade ju ute massa där. Hur var livespelningarna runt den här tiden?
Ja, men det var skitkul faktiskt. Det var galet. Vi har aldrig varit någon sån här partajband, så inte så mycket knark och lagom med alkohol och så där. Men vi hade jävligt roligt och gav verkligen allt på scenen och tyckte att vi blev bättre och bättre på att spela för varje spelning som gick. Mm. Vi hade inte varit så jävla tajta heller.
Nej.
Vi bytte trummis också, gjorde vi innan Eva Story, till Henrik Svensson, och ja, men allting blev liksom, vi blev bättre helt enkelt.
Ja.
Så vi blev mer på riktigt liksom, och kunde lite grann de teorier och som tankar och drömmar man hade om musik kunde man plötsligt lite grann omsätta i praktiken. Mm. Så det blev närmare mellan teori och praktik.
Mm. Vad handlade det om, att få ut sitt budskap och sådana här grejer?
Ja, alltså från början var det ju så här, det var lite politik och det var lite rymden, men det var ärligt talat mest rymden.
Mm.
Sen så blev det. Sen så märkte jag ju liksom att för att när vi blev stora, om man får använda det ordet, allting är relativt, men i vår värld, när vi liksom breakade så där runt sekelskiftet, jag skulle säga att 2000 var vårt bästa år kanske, så eller 2000 till 2003 skulle jag säga, ja, där någonstans, så liksom. När det hände så det kan jag säga, ses här i backspegeln, jag tror inte riktigt att vi fattade det då, men det var ju precis simultant med vänstervågen, alltså attackrörelsen, EU-toppmötet i Göteborg. Mm. Alltså, det fanns en vänstervåg.
Mm.
Precis just då som vi surfade på.
Mm.
För att folk var ju helt svältfödda på vänsterpolitisk pop, alltså det fanns ju ingen typ.
Nej.
I alla fall inte det som vi gjorde. Det fanns väl en del hardcore och sådär.
Mm.
Men det var på engelska och alla gillar inte hardcore och sådär. Så att, jag tror att vi fyllde en lucka helt enkelt. Mm. Vi lyckades.
Det blev ju en del utav, ja, det som hände liksom.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Och det spårade mig också att skriva mer politiskt liksom. Mm. Kanske så här också, kan jag säga i backspegeln, lite för. Att det blev lite för... Att jag liksom så här... trodde att... Ja, men fan, det funkar ju vad fan som helst. Nu tar vi bort ironin och är bara helt jävla superpolitiska. Och då blev det lite präktigt. Så här. Alltså, lite tråkigt. Så att vi har gjort en del tråkiga låtar, tycker jag. Och det vill jag inte göra om. Men jag blev liksom... Jag blev övermannad av stämningen. Jag gjorde en liten politisk låt. Fan, den blev älskad. Jag gjorde en ännu mer politisk låt. Den blev superälskad.
Mm.
Men okej, okay, om vi gör en superpolitisk låt, då måste den bli superduperälskad. Men det funkar inte riktigt så.
Nej.
För att dels är lagom är bäst och, liksom så här, och en bra historia är alltid bättre än ett bra budskap. Liksom, och, så här. Mm. Och sen saker. Jag tycker att jag gick vilse några gånger faktiskt. Några låtar.
Men hittar ju ändå tillbaka.
Ja, det tycker jag.
Ja. För sen så fortsätter du med 2002 med en reportage där som du har sagt reportage rankades utav Sonic som den 100 bästa skivan i svensk musikhistoria.
Ja, just det, såg
plats
jag.
Exakt 100.
Vi fick precis komma i tidningen.
Ja.
Jo, tack för det.
Med på listan men ändå längst ner.
Ja, precis.
Ja, det måste ju nästan kännas lite snopet på något sätt liksom.
Nej, men det är väl roligt. Jag menar, herregud. 100 plattor.
Ja, när man tänker på hur många det har gjort så är det ju, ja, då är ni ju i topp.
Det är en miljard efter oss på den här listan. Så.
Ja, det är helt sant. Och där kommer ju också låten Jag låg med henne i Tjeckoslovakien. Som ändå får sägas vara en hit.
Jo.
Kan man säga.
Jo, men det kan man väl säga. Men om man går in och kollar på Spotify så tycker jag att det varierar väldigt mycket vilka som är våra mest spelade låtar. Men den är väl alltid topp 5 i alla fall. Men.
Ja. Hur kom den till? Kommer du ihåg?
Ja, jag skrev den på sedvanligt sätt. Sen så kom jag ihåg att Martin gjorde en basgång till den låten. För jag brukar alltid spela syntbas egentligen. Det är liksom det är en annan konstig grej med Dr. Cosmos, att vi har ingen basist utan jag spelar bas på klaviatur. Men den här basgången hade Martin gjort. Och sen så när vi skulle spela in den så tyckte jag att den var lite för konstig. Så vi bytte ut den mot en jättevanlig basgång som bara spelar grundtonerna i princip. Så. Och bråka lite om det, som vi alltid brukar göra. Och sen så, ja, det blev en ganska bra låt.
Varför tror du att den blev en hit? Eller att...
Jag tror att det blev en hit för att alltså dels så handlar den om politik utan att handla om politik. Den har alla de här coola politikmarkörerna i sig, liksom så här. Ja, jag glömmer alltid bort texten, men det jag radar upp massa Majakovski, Ken Loach, och det är liksom så här saker som man som vänstermänniska gillar att badda ansiktet i, så att säga. Så det var hög igenkänningsfaktor där, tror jag. Och sen så tror jag refrängen, jag låg med henne i Sundsvall och Gävle, jag låg med henne i Malmö och Umeå, jag låg med henne i Tjeckoslovakien. Den är så pass bizarr och apart så att det blir en sorts poesi av det liksom. Plus att den handlar om sex. Så att de tre sakerna, tror jag. Vänstergrejen, alltså mer så här livsstilsvänstergrejen, så kanske man kan säga. Plus sex, plus vad handlar låten om egentligen? Tror jag blev en vinnande formula. Och så, men då har jag inte ens nämnt musiken som jag tycker är väldigt bra. Så att musiken är väl...
Ja, den är ju som åskådare eller publik, så den är väldigt lätt att sjunga med i liksom. Alltså man, hör man den en gång så kommer man ihåg, nu ska jag sjunga med det. Man vet, nu kommer det liksom.
Precis.
Sådär. Väldigt jag gillade den som fan från när den kom liksom. Och kände att oj, här hände någonting. Just att det var det här politiska, men ändå med någon sorts men en sorts liten komisk twist. Okej, vi kan snacka om allt det här, men det handlar om egentligen är vem man ligger med.
Ja, precis. Precis. Jo, men det tycker jag är så här, det är ett tema som jag har kanske återkommit till några gånger, att ja, men det här med att liksom vara samhällsengagerad och sådär, det är ju det är ett intresse bland många. Och i liksom någon sorts freudiansk kontext så gör vi allting för att få pippa i alla fall. Så jag menar, det är klart att vi håller på med politik för att få knulla också.
Ja. Liksom. Det skulle man vilja ha någon politiker som sa det. Varför blir du politiker? Och så svarar de, nej, jag är ute för att få ligga. Ja. Då kanske man skulle vinna ett val på det.
Ja, det skulle ganska ärligt i alla fall, tror jag.
Ja, ni fick Petri Guld där för årets pop. Bland annat. Och sådana grejer.
I Växjö, tror jag det var.
Ja. Kände du att ni eller du hörde hemma i den här P3 pop-världen? Så. Ni hade gått där från, som vi pratade om innan, Benno och indie-grejen, och sen så var ni helt plötsligt uppe i större sammanhang liksom.
Jo, nej, men jag tyckte, alltså, det känns ganska naturligt då, för att P3 eller överhuvudtaget liksom Musiksverige var på väg bort från storbolagsgrejen lite grann. Alltså man kunde bli den mest spelade artisten på P3 liksom, och göra skivan hemma liksom. Så den grejen började då, så att säga. Så att vi som var ett så pass obskyrt band ändå fick P3 Guld. tycker jag, så här, det kändes inte konstigt. Det kändes, dessutom var det en jury som hade suttit och det var inte svenska folk som hade röstat. Då hade vi inte haft en challe. Men det var ju en jury av konnässörer som hade suttit och tänkt att Dr. Cosmos är nog Sveriges bästa band.
Ja.
Och då kan det ju bli så.
Kan det bli. Ni är ju såklart ute och spelar massa live. Och sen så 2005 så släpper ni ett enkelt svar.
Mm.
Som är en vit och en svart skiva.
Mm.
Vad var tanken med det? Att där blir det också väldigt mycket låtar.
Ja, ja, nej, men alltså, att det blir mycket låtar på ett enkelt svar, det har nog precis med det här att göra, som jag beskrev förut, att vi fick lite hybris helt enkelt.
Mm.
Vi tänkte att fan, vi kan göra vad som helst.
Mm.
Vi ger ut hur mycket musik som helst. Folk kommer bara älska det. Det här går ju bra. Så, vi tänkte lite för lite på liksom albumet som konstverk så där. Mm. Och mera på liksom alla idéer som vi bara ville få utlopp för.
Ja.
Så, kan jag säga så här efterhand. Men med det sagt så det finns ju åtminstone en jättebra fullängdsskiva på den dubbelskivan.
Ja, så du tycker nu att den skulle tryckts ihop
lite. Det tycker jag faktiskt.
Men det var ju som du var inne på innan, någon kanske gillar den där låten som ingen annan gillar.
Ja, men precis. Och när jag har sagt det här till folk liksom så här, den här skivan blev lite tjock alltså. Jaha, men vilken låt hade du tänkt ta bort då? Ja, kanske den här låten. Och då nej, den! Det är min favoritlåt, sluta! Så, jag menar, ja.
Ja.
Vad ska jag säga?
Alla har sina egna favoritlåtar. Det är ett extra spår med på den här som blev rätt uppmärksammat. Det är väl på den om Gudrun Schyman.
Ja, just det. Vill ni ha det som i Sovjet eller vadå?
Ja, precis.
Det är en pratlåt som handlar om vad socialism är för oss.
Ja.
Att det inte handlar om våld utan att det handlar om helt enkelt den vardagssocialism som en gång i tiden funkade okej i Sverige. Liksom.
Ja, så. För det renderade en liten debatt där om att helt plötsligt ni som var vänsterbandet började kritisera vänstern på något sätt.
Ja, den debatten missade jag faktiskt. Men det är klart att vi kallar ju Gudrun Schyman för fega jävla kärring i den låten. Så att det är klart att någon vänsterpartist måste väl ha reagerat.
Ja.
Men det fanns inga sociala medier på den tiden. Så att jag såg ingenting av det.
Nej, men det var just... Har du alltid tänkt att du är på vänsterkant?
Mm. Ja, jo, absolut. Och när jag kallar Gudrun Schyman för fega jävla kärring... Alltså, Det handlade om att hon sa i ett tv-program att hon fick frågan om föräldraförsäkringen. Du menar att man ska dela den rakt av då? Att man bara ska få ett liksom, del att föräldrarna ska dela på föräldraförsäkringen? Och då hade hon slingrat sig och sagt någonting. Ja, så kanske man inte kan säga. Och då tänkte jag då, som inte var i politiken på den världen, att vad fan kan hon inte bara säga rakt ut?
Mm.
Att jo, men så är det.
Mm.
Och mamman får fint pallra sig iväg till jobbet.
Mm.
Liksom. Så. Det kanske gråts lite grann. Och det kanske blir överfulla bröst. Det får du ta, liksom, i jämställdhetens namn. Så. Men det vågar hon inte säga. Så.
Nej, för den blev ju rätt uppmärksammad just för den här grejen att så här, nu ska vi hålla oss på samma kant och hålla med varandra.
Ja,
liksom, på något vis.
Nej, men det är väl inte så intressant när man är artist. Det är väl dessutom det enda sättet för oss på vänsterkanten att få vara lite rebeller. Det är väl att kritisera vänstern. Mm. För alla förväntar sig att vi ska kritisera högern. Liksom.
Ja.
Om vi vill göra någonting oväntat, som så här, någon oväntad smak i munnen när man liksom... När man äter vår pop, då är det väl vänsterkritik vi ska komma med.
Ja.
Å andra sidan så har vi gjort det väldigt mycket. Vi har hållit på med sånt och bärsat oss själva.
Ja.
Allra mest skulle jag säga.
Nu.
Lite så till den grad att jag ibland känner att vi har glömt bort lite grann huvudfienden och liksom koncentrerat oss på liksom att kritisera medelklasssocialism. Liksom. Så.
Ja, att det blir nästan för mycket ironi och humor. Liksom.
Ja, men att det blir för mycket... självspäkning.
Ja.
Att vad fan, vi kan få vara stolta någon gång över att ja, vi kanske bor i bostadsrätt på Söder. Ja, vi kanske är kulturelit. Ja, vi kanske liksom har jättebra och roliga jobb. Men fan, får man inte vara socialist för det? Alltså, den
det är en viktig insikt ändå, faktiskt. Under den här perioden...
Men jag vill säga att jag har inte bostadsrätt och jag bor inte på Söder.
Nej, vad bra. Jag gör ju det. Jag har ju allt det. Och jag sitter här och pratar om massa plats och håller på. Så jag är ju exakt den personen. Verkligen. Under den här tiden där... ni är ute och spelar då också. Om du tänker på... hur förändrades ni som band under den här tiden? Förändrades ni någonting?
Ja, alltså det blev väl lite... Det blev lite tröttare liksom så. Och det blev ett jobb och det blev så här lite ångest och tvång att det måste gå bra och vi måste tjäna pengar för vi måste leva på det och så vidare. Och allt det gjorde väl att det blev lite krampaktigt så. Mm. Det började ta lång tid att göra låtar och så där. Det blev mycket diskussioner och det blev mycket så här, och folk började också, alla i bandet, inklusive jag, började så tänka så här: men varför kan jag inte göra som jag vill? Mm. Då skulle det bara bli bra. Nu har vi gjort så här i 20 år. Mm. Kan man inte, tänk om man bara kunde göra som jag ville. Liksom så. Och så tänkte alla. Liksom. Mm. Och sen så blev det, var därför, ett enkelt svar blev så lång, tror jag. För att vi orkade inte ta diskussionen om vilka låtar som skulle bort. Liksom, så här.
Nej, det var superdemokrati där.
Ja, precis. Ja. Men känslan var ju ändå liksom att det kom lite färre människor på konserterna. Och så så att vi gled väl in någon sorts... Ja, vi hade inte riktigt... Vi var inte på topp längre.
Nej.
Så kändes det.
Hur kände du dig då som ändå frontar och sådana saker när en sån... Det blir något sånt sluttande plan där någonstans.
Mm. Ja, nej, men jag känner väl som alla andra, tror jag. Jag känner väl inget särskilt. Men det är klart att jag tror att man sökte man en utväg liksom, så här, vad fan ska vi göra liksom? Och svaret blev att vi gjorde en till skiva och sen så slutade vi typ.
Mm. För ni släppte Hallå där 2008.
Ja.
Som är en sorts det är ju låtar som heter Dr. Cosmos lägger upp en mediestrategi, Dr. Cosmos skriver en låt. Den är ju, speciellt den här mediestrategin, känns som 2008 kändes som väldigt i tiden på något sätt, att ett alla la upp mediestrategi, eller det blev liksom så här, någon allmän kunskap att det är så här man gör på något vis. Var det något medvetet eller råkade ni bara pricka in, eller du bara pricka in tidens anda så?
Jag råkade pricka in tidens anda. Det råkar jag alltid göra.
Men, det kanske är du som är tidens anda.
Ja, det är jag som är tidens anda. Du pratar faktiskt med tidens anda.
Ja.
Nej, men och den är, det är en jättebra skiva, men den är ganska bitter också på sina håll liksom så här, att vad fan ska man göra som band och vad är ett band och liksom så här, och varför måste man sälja sig hit och dit och liksom så där. Men det är också så här någon sorts frågetecken kring hela popmusikgrejen. Eller jag tror vi bara behövde en paus då.
Ja.
Så. Och sen så har vi faktiskt en låt som heter Hej då, där vi dissar våra fans.
Ja.
Och säger hej då.
Ja.
Så. Och det var väl en skön punkt för den eran, tror jag.
Ja. Och sen så la ni ner, eller har ni lagt ner?
Nej, vi har inte alls lagt ner. Vi har alltid funnits, men småbarn och jobb så här, har gjort att vi har haft väldigt lite tid. Men sista året så har vi repat och det låter fantastiskt. Och jag kan nästan lova att vi kommer att göra en skiva inom ett år i alla fall.
Fantastiskt.
Som låter fruktansvärt bra.
Ja.
Och vi har hittat tillbaka till allt, känns som.
Ja,
både textmässigt och musikaliskt.
Ja.
Så att jag är helt säker på att vi kommer att synas och höras de närmaste åren. Om vi bara vill och har ork. Liksom.
Ja.
För att, jag vet inte, jag kommer precis ifrån... Vi har mixat en demo här och det är liksom... Ja, jag vet inte. Vi har aldrig låtit så bra.
Nej, glädjen att komma tillbaka.
Ja, så är det.
Grymt. För du håller ju på, det är lite därför du är här. Med som solokarriär, kan man säga.
Mm.
Du ska släppa en skiva.
Ja, precis. Och det var ju för att det funkade inte med bandet. Alltså,
nej.
Det var, vi hade inte ens en replokal. Liksom.
Nej. Och du kände att jag har mer att berätta?
Ja, dels det. Eller så här, jag har något annat att berätta, skulle jag säga. Den skiva som jag gjort nu själv, som heter Spring, Oje Spring, det är ju liksom en väldigt navelskådande platta. Den är inte så samhällsorienterad överhuvudtaget. Ja, något spår är väl det, men annars inte. Och det var ju det för att jag kände att ja, men jag vill göra det, så här, jag har gjort en del privata låtar med Dr. Cosmos också förut, men jag har alltid känt att jag blev lite corny liksom, att vara ett band och så ska jag sjunga om min pappa kanske, eller liksom, du vet, så här, det blir lite.
Du har varit en figur i ett band, men ja, liksom, och nu får du vara ja, helt dig själv.
Ja, jo, men precis. Det känns bättre. Men framförallt så handlar det om att jag vill göra en skiva för att se hur det låter när jag får bestämma allting själv. Det vill väl alla göra?
Förmodligen. Ja. Väldigt många som spelar band tänker väl det där liksom, i alla positioner. Liksom.
Ja.
Men hur har du känt när du har gjort den och verkligen fått bestämma allting själv? Har det varit något när man inte får någon input från någon annan, eller får du någon input?
Ja, så jag har jobbat jättetätt med Jens Lindgård som är producent och som har studion Gula studion i Malmö. Han och jag har gjort den här skivan tillsammans. Det är lika mycket hans skiva som min, så att, jag har absolut haft bollplank. Jag hade inte klarat mig utan honom.
Nej.
Så att nej, jag är jätteberoende av bollplank. Men samtidigt ska man säga att det är en skillnad att jobba med en producent och jobba med bandmedlemmar. För att jag kan säga till Jens att nej, det där var inget bra till slut. Så.
Och då är det du som bestämmer liksom.
Ja. Ja. Även om han har liksom väldigt goda argument för sin sak, så är det ändå jag som bestämmer till slut.
Ja.
Ibland så kan han vara väldigt, väldigt bestämd. Och då, men alltså, vi har inga... Alltså, det är inga samarbetsproblem. Jag böjer mig väldigt lätt för han. Jag litar väldigt ofta på honom för att han har jävligt bra idéer. Liksom. Men är det någonting jag verkligen tycker, så blir det så. Så är det inte band, utan då måste lite grann röstas och dealas. Och liksom sådär.
Ja, sånt kan vara både bra och dåligt.
Ja, absolut. Ja.
Hur har du tänkt med din... när du började göra den, tänkte du på något annat sätt hur den skulle låta musikaliskt?
Jo, helt. Alltså, jag ville ju inte göra en jag ville inte att recensionen skulle vara... Jaha, här kommer Dr. Cosmos skiva utan Dr. Cosmos. Så.
Nej.
Nu har jag inte sett några recensioner, så det kan ändå att det blir så i alla fall. Men min ambition var i alla fall att göra en skiva som skulle låta som Uggie Brandelius. Och då tog jag avstamp i hur jag låter när jag spelar hemma, nämligen jag spelar mycket piano. Dr. Cosmos är nästan aldrig piano, utan det är syntar och andra instrument och sådär. Men... så att jag spelade in alla låtarna på piano. Och tanken var att göra en väldigt lågmäld skiva, liksom nästan en visartad skiva med pianoballader och ganska lågt tempo och sparsmakade arrangemang och sådär. Och det texterna skulle stå i fokus. Jag har filat som fan på texterna. Och texterna har ett annat allvar än Dr. Cosmos. De är mycket mer rimmade än Dr. Cosmos. De är mycket mer så här, funkar och brodera på bonader eller skriva begravningsannonser. Alltså den typen av liksom eviga rim har jag försökt söka. Och det har varit skitsvårt faktiskt, för att rimma, det är ju inga problem när man vill vara lite rolig. Alltså så här, hej alla hattifnattar, ta på era hattar. Alltså, jag tror ni fattar. Ja, titta, du skrattar. Alltså, det är liksom lätt att vara rolig med rim.
Ja.
Men det är skitsvårt att vara högstämd med rim. Liksom. Så det måste vara de exakta rimmen.
Ja.
De här liksom Bo Zetterlind-rimmen. Eller, alltså, jag har läst ganska mycket poesi faktiskt på, när jag gjorde den här skivan. Så här, gammal poesi. Alltså, Ferlin och Don Andersson. Alltså, rimmad poesi. Och sen jobbade jag stenhårt med texterna för att de skulle hålla liksom att vara så Evert Taube högt mixade också, så att man inte kan komma undan texten.
Det låter som att du vill göra en skiva som ska man ska kunna lyssna på den om 10 år,
ja,
och den ska fortfarande vara aktuell eller kännas som att det här kan jag lyssna på om 10 år och den är fortfarande relevant.
Precis så. Jag vill göra lite en evig skiva liksom. Och en skiva för folk i alla åldrar också faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Så att nu har jag väl gjort en skiva som kanske min mamma kan tycka om. Så.
Ja.
Det var verkligen det var en utmaning. Och att liksom fila på de där texterna. Och jag vet inte. Jag har ju lite blandad kompott på skivan. En del är ju mer vardagsbeskrivningar och sådär. Men andra är mera... upphöjda handlar om kärlek i största allmänhet.
Mm.
Men jag tror ändå att mitt signum finns där, men de är liksom inte, de är inte gjorda att headbanga åt. Men sen så gjorde jag, spelade in skivan och, så, och jag spelade de här flygelåtarna och sjöng och sådär. Sen så började vi bygga ut låtarna, så här, basgång, trummor, blås, elgitarr. Så helt plötsligt så var de ganska arrangerade. Så att de här liksom ganska sparsmakade visorna som jag hade tänkt från början blev helt plötsligt popmusik liksom. Så. Och då, för jag kände väl ändå att fan, jag är ju inte vis. Jag är inte vissångare. Jag är popartist.
Ja.
Så då fick det bli en popskiva i alla fall. Men de är gjorda liksom för att funka och spela på Karlstad bibliotek liksom, med mig och ett piano.
Ja.
För att jag har saknat lite grann så här att när de ringer från Karlstad bibliotek så kan man liksom säga ja, jo, men vi kan komma och spela, det kostar 20 000 för att vi måste hyra en buss och ha med oss ett ton grejer och så. Ja, lite den grejen var tråkig, att man inte kunde göra små minigig liksom.
Finns det här stället kvar i Gävle förresten, med flygen?
Ja.
Då kanske du ska höra av dig dit.
Ja.
Så att äntligen då får du komma dit och spela.
Ja.
Till slut.
Det är en idé.
Slut i cirkeln helt enkelt.
Ja, det är en idé.
Ja. Det är ju en låt här som har Här kommer livet och du fattar ingenting.
Mm.
Som du har gjort en liten musikvideo till.
Mm.
Vad kan du berätta om den videon?
Alltså, jag har gjort faktiskt, det är 10 låtar på skivan. Jag har gjort filmer till alla låtar.
Ja. Okay. Ja.
För att jag tyckte att det var så kul och göra filmer.
Ja.
Och jag har gjort dem nästan ingen speciellt mycket klippt eller så där, utan jag har fotat dem hemma med mina barn.
Ja.
Så att jag har ägnat ganska mycket tid att fundera på idéer och försöka komma på hur man kan fånga barns och mina spontana reaktioner och så där, få ner det på film. Jag tror det var Bo Widerberg som sa liv till varje pris. Ja. Alltså att man måste fånga livet liksom. Det här oväntade, spontana, det snea leendet som inte står i manus liksom.
Ja.
Det har jag velat komma åt.
Så att just i den här videon så är det du och dina två barn.
Mm.
Och ni står och dansar framför kameran egentligen.
Mm.
Den är väldigt, väldigt fin. För att det känns som att ni har en extrem bra kemi på något sätt, och du kommer av dig på något ställe för din dotter gör någonting. Alltså
blir det hon så här, frontar ju.
Ja.
hon tränger sig framför mig.
Ja. Alltså det blir så här, det är väldigt härligt. Alltså den passar ju väldigt bra till texten också. Ja. Liksom, att det blir en härlig känsla liksom, i alltihop. Liksom.
Ja, men det är så, jag tycker det är så lätt att göra videos när man har en text som handlar om någonting. Om jag ska vara helt ärlig så 90% av alla poptexter handlar inte om så mycket.
Nej.
Men jag har ju ofta lagt mig vinn om att låtarna ska handla om något.
Ja.
Och när man gör det och gör en låt och spelar in den och så dessutom mixas så texten hörs, då är det ju jättelätt att göra en film till det. Så
ja.
Om man nu gör det så platt som jag, att man bara liksom så här illustrerar det som sjungs. Liksom.
Ja. Ja, men det är väldigt härligt att titta på. Liksom.
Mm.
Ja.
Kul att du tycker det.
Ja.
Det tycker faktiskt jag med.
Ja.
Och det är roligt att barnen tycker det också. Jag trodde de skulle tycka att det var lite skämmigt, men nej, de är med.
De är med på tåget.
Mitt